Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast talar vi bland annat om privata vårdhem och hur Borgå stad tänker kring de här frågorna. I nyhetsväg så har vi hört att det har förekommit vanvård på vårdföretaget Esperi Cares äldreboende Ulrika i Kristinestad, där en person kan ha dött på grund av missförhållanden. I ett pressmeddelande så medgav det här vårdföretaget Esperi Care att det har förekommit brister i verksamheten och man lovar anställa mer personal och förbättra situationen. Och efter det här så har allt fler fall av missförhållanden på Esperis vårdhem dykt upp i rampljuset. Valvira håller på med en utredning av Esperi Care-kedjan som helhet. Det är alltså då Valvira är social- och hälsovårdsbranschens tillstånds- och tillsynsverk. Och det är nu så att 16 av Esperis vårdhem i 14 städer har prickats av Regionförvaltningsverket för olika brister. Och vårdhemmet Vuokko här i Borgå är ett av de här prickade hemmen. Och nu sen i höst så har inte Borgå anlita vårdhemmet med tanke på nya kunder längre. Vi ska prata lite om det här fallet men också i allmänhet om hur Borgå stad anlitar privata vårdhem. Jag har social- och hälsovårdsdirektören i Borgå, Ann-Sofie Silvennoinen, här i studion. God morgon och välkommen.
God morgon och tack.
Hur många privata vårdhem anlitar ni om man tänker då i jämförelse med kommunala?
För tillfället så anlitar vi 4 vårdhem.
Mm. Nå, vad har ni för, varför har ni ett behov av att anlita privata?
Det är våra samarbetskompanjoner och det finns ett visst behov av ett sådant här samarbete och köp av tjänster.
Ja, hurdan typ av vård köper ni av privata aktörer här inom Borgå stad?
Vi köper tjänster inom effektiverat serviceboende.
Och vad betyder det i praktiken?
Det betyder att man behöver ha lite mer hjälp än kanske då på ett vanligt servicehem.
Precis. Nå, kan man som klient bli placerad på ett sånt här privat vårdhem fast man hellre skulle vilja till ett kommunalt? Hur fungerar det här?
Nå, i mån av möjlighet så försöker vi beakta kundernas önskemål. Men det är klart att om de här kommunala platserna alla är fyllda så kan det i princip gå till så ju att man erbjuds den här privata platsen. Och då kan man ju förstås välja att ta emot den eller inte.
Mm.
Men i mån av möjlighet så försöker vi beakta önskemålen.
Ja. Nå, vilka krav kan ni ställa på vården och servicen vid ett privat vårdhem?
Det är nog samma krav på servicen och på vården som det är på våra egna platser också.
Och vilka krav kan det vara till exempel?
Där är krav på den här dimensioneringen förstås och sen på den här vården och på hur de här näringsstationerna och maten och kosten och det här och på renligheten. Och det finns flera olika kriterier som vi följer upp.
Just det. Och allt det här avgörs ändå när man har en konkurrensutsättning att vilken man väljer.
Precis.
Ja. Nå, hur fungerar då sen övervakningen av de här privata vårdhemmen som ni anlitar?
Jo, man gör årliga övervakningsbesök och då följer man upp den här verksamheten och diskuterar med ansvarspersonerna och personalen där på de här privata vårdhemmen och skriver en rapport om det här då förstås. Och sen kan man göra vid behov stickprov också.
Gör ni många sådana?
Nu kan jag säga att vi gör många, men det händer nog emellanåt.
Mm. Vem har huvudansvaret för den här övervakningen?
Nu är det vi inom social- och hälsovårdssektorn som har ansvar över den här.
Ja. Nå, tycker du att den här övervakningen borde förbättras på något sätt och i så fall hur?
Nu, jag tycker att överlag så är det väldigt viktigt att man diskuterar det här med utvecklingen av kvalitet och övervakningen och uppföljningen.
Att det finns alltid sånt man kan fundera på?
Det finns alltid sånt som man kan föra utvecklingen vidare, absolut. Det här är viktiga frågor och det behöver vi hålla i tanken hela tiden att vi för utvecklingen vidare och diskuterar det här med god vård och bemötande och service.
Mm. Nu, hur ska man som anhörig agera om man är orolig för att det förekommer någonting på vårdhemmet som inte så som det ska vara?
Som anhörig så ska man absolut ta kontakt med staden och då till exempel till rådret för att få hjälp och stöd för att reda ut de här frågorna som man är orolig över.
Mm. Mm. Händer det att anhöriga tar kontakt?
Det händer, jo.
Ja. Vi har Ann-Sofie Silvennoinen här i studion. Hon är social- och hälsovårdsdirektör i Borgå. Ann-Sofie, vilka brister var det som fick er nu att sluta anlita Esperi Care med nya kunder här från och med hösten?
Våra ansvariga personer gjorde ett så här övervakningsbesök och där framkom vissa brister, till exempel i den här personaldimensioneringen då, som man också nog har åtgärdat. Men vi har velat vara försiktiga i och med att vi hade då från AVI också den här frågan om den här utredningen. Så vi väntar på deras beslut innan vi går vidare.
Men situationen är trygg för de som är där.
Nu, vi har våra läkartjänster som vi producerar också dit. Och det tycker jag liksom är ett tecken på att vi gör ett tätt samarbete och har lättare att reagera vid behov.
Mm. Nå, har det förvånat dig att det har dykt upp sådana här problem här också i Borgå när det gäller då Esperi Cares vårdhem?
Nu visste jag delvis förvånad, men det här visar ju också den här att hur viktigt det är att vi diskuterar kvalitet i vården och vi diskuterar liksom hur man övervakar och också hur man åtgärdar och hur man följer upp därefter sen. Att det här är liksom en stor fråga och jag tänker att det här är väldigt, väldigt viktigt att vi gör.
Mm. Nå, det som dök upp här i Nyhetsväg idag var då det här med vårdbolaget Attendos enheter. Till exempel i Sibbo då så hade förekommit brister där har mängden vårdare inte ökat då i takt med antalet äldre. Inga kritiska problem dock i Sibbo, men i alla fall har där någon form av brister varit. Har det varit problem vid Borgås Attendo enheter?
Nå, för tillfället så har vi inga sådana problem under utredning.
Nå, hur ofta kommer sådana här misstankar om problem med vården vid privata vårdhem som Borgå stad anlitar?
Nå, det kommer alltid emellanåt så kommer det till diskussion och för utredning. Ja.
Är det många fall per år?
Nej.
Nej. Hur jobbar du då vidare när du får nys om en sån här sak?
Nå, då behöver vi föra den här dialogen med de här privata vårdhemmen och gå igenom den här situationen och vad det är frågan om. Och sen då också liksom bör det ju åtgärdas.
Upplever du att samarbete fungerar bra?
Nu, det tycker jag.
Ja.
Ja.
Nå, hur ser du på framtiden? Finns det en risk att den här typen av problem ökar med tanke på då privata aktörer som har dykt upp och kommer att dyka upp?
Nå, det borde det ju inte få finnas. Utan viktigt är nog att vi diskuterar den här trygga vården och goda vården och kvalitetsuppföljningen.
Nå, framtiden för hela den här social- och hälsovårdsreformen är ju väldigt osäker. Men hur tänker ni här inom Borgå på sikt just när det gäller privata vårdhem?
Nå, jag tänker att det finns ett behov av samarbete. Och där är det ju väldigt viktigt att man faktiskt har den här öppna dialogen och diskuterar vården och verksamheten tillsammans. Och lär sig av varandra också.
Mm. Behövs det då mer resurser för att den här övervakningen och dialogen ska kunna effektiveras?
Nå, jag är väldigt nöjd eftersom Borgå fullmäktige har ju beviljat oss resursen om vårdchef. Och det här är ju ett sätt för oss också nu att öka den här utvecklingen av kvalitetsuppföljningen. Och också få de här vårdsituationerna liksom på samma linje. Och samarbete kan vi öka också med skolorna.
Så är det en nyanställning
det handlar om? Det är en nyanställning och vi har rekryteringen på gång för tillfället. Och mycket intresse har det visats för den här nya tjänsten som vårdchef.
Nå, vad oroar dig mest personligen när det gäller vården framöver för Borgåborna?
Nu, jag tänker att det är viktigt att vi för den här dialogen med vår personal. Det är viktigt att personalen är välmående och det är viktigt att man diskuterar etik och moral i vården. Och likaså den här kvalitetssäkringen och utvecklingen. Men också väldigt viktigt att vi kan försäkra oss om att unga människor känner ett intresse att utbilda sig inom den här branschen. För det är ett mycket givande yrke, men att det är viktigt att vi kan också vara då attraktiva och erbjuda de möjligheter att studera och göra sin praktik hos oss och få goda upplevelser för att fortsätta.
Mm. Och just det här med att det har varit brist på personal på en del ställen, är det då ett tecken på att det är svårt att få vikarier till exempel?
Det kan vara stundvis svårt att få vikarier, men till min glädje så har jag märkt att det har ökat liksom de som söker till de lediga anslagna posterna, vilket jag tycker att är väldigt positivt.
Så med tanke på framtiden, tror du att vi kommer att ha tillräckligt med vårdpersonal också här i Östnyland?
Vi jobbar på det hela tiden och det viktiga är ju att vi kan ge liksom vården på båda språken. Det här är nog ett viktigt tema för oss.
Tack ska du ha, Ann-Sofie Silvennoinen, för att du kom hit idag.
Ja, tack.
På vår webbplats på svenska.yle.fi/östnyland har vi en grej om restauranger i Lovisa som har svårt att klara sig vintertid. Fredrika, det är ju ingen trevlig nyhet.
Nej, det är inte en trevlig nyhet och egentligen orsaken till att vi gjorde den här artikeln är att det finns två tomma restaurangfastigheter i Lovisa just nu. Bland annat restaurangen i Hotell Degerby som stängdes i och med att det här hotellet gick i konkurs för en tid sedan. Det här hotellet har återuppstått men med begränsad service och restauranglokalen står fortfarande tom. Och samma sak gäller restaurangen Ölvin som finns där nära Saltbodarna. Och den restaurangen hade två krögare tidigare men nu är restaurangen stängd. Och det var alltså Monica Grönqvist som köpte fastigheten och tog initiativ till en restaurang där 2011. Och Ölvin hade öppet alla dagar under somrarna, men bara fredagar och lördagar vintertid. Och Grönqvist säger att hon la av för att hennes tid inte räckte till allt. Och orsaken är då att hon är frisör och restaurangbranschen är egentligen inte hennes bransch. Och så säger hon här i vår artikel att det var en trevlig hobby under några år och jag satte lapp på luckorna personliga skäl. Men hon konstaterar också här att hon har fått en ganska bra inblick i branschen under sina nästan 10 år som krögare i Lovisa. Och säger att en orsak är att Lovisa är så litet. Under somrarna så lever stan upp och har mycket turister på besök och sen också båtfolk och sommargäster, men sen på vintern så räcker inte de här 8-9 tusen invånarna i stadskärnan till för många restauranger åtminstone. Sen anser också Monica Grönqvist att den här kulturen i Lovisa är sådan att man inte äter ut under kvällar och veckoslut. Så att kort sagt så här, nu finns det 2 tomma restauranglokaler i Lovisa och Monica Grönqvist har försökt hitta någon som skulle vilja ta över Ölvin, men har inte ännu lyckats och det är väl lite frågan om att hitta man någon som vill ta över de här båda restaurangerna.
Tack Fredrika. Det är Stefan Härus som har skrivit den här texten på webben och han var också ute på stan där i Lovisa för att fråga människor varför de tror att allt fler restauranger lägger lapp på luckan i stan eller alternativt då bara blommar upp till sommaren. Och det var 3 grejer som egentligen återkom här när Stefan gick runt och pratade. Folk tyckte att invånarna, det vill säga kunderna, är för få, att priserna är för höga och att Lovisa är en utpräglad sommarstad. Sinikka Ulkuniemi var en av dem som Stefan mötte på Lovisa torg och hon besöker nästan aldrig en restaurang i Lovisa.
No, jag brukar inga gå. Menar du mat eller?
Ja. Varför går du inte?
No, jag tycker det är så dyrt att gå. Att det är bättre att laga själv lite billigare. Då och då, men ganska sällan nog.
Sommartid kanske?
Inte då heller. Det är bara då och då när vi har bekanta så där och far ut och äta. Så men inte annars. Inte så där själv.
Det är många restauranger som man måste sätta lapp på luckan här just för att människor inte går ut och äta.
Jo, kanske. Men hur är det där som jobbar? Att går de inte? De brukar gå och äta liksom just lunchtider. Att åtminstone då när jag var på arbete så var de ganska fulla på dagen.
Men hur ska man få lite liv i den här delen av stan?
I matdelen?
Ja.
Ja, det är lite svårt att säga att hur ska man få det livligare. Det är priserna kanske. Åtminstone när jag tänkte när jag var i Joensuu där på lunchtiden. De är mycket billigare. Att de är här alla nästan liksom 10 euro. Det är ganska dyrt.
Vilka restauranger stänger?
Ja, så här till exempel var det en restaurang. Den är borta och Ölvin där nere vid stranden och så vidare. Mm.
No, jag tycker det är nog inte så bra liksom, när det ändå finns så få restauranger eller liksom, så platser att äta. Om man inte vill äta hemma så är det så att vart fan ska man då få?
Är du en sån som gärna går på restaurang sådär på kvällen?
Nej, så nu får jag ju gärna till Ölvin alltid och äta till exempel i pahuna där uppe på gatan.
No, är det annorlunda så här vintertiden eller sommartid?
Jag får nog mycket mer ut och äta på sommaren än på vintern. På vintern blir det nästan inte alls.
Okej. Och vad heter du?
Anni Leppala.
Är det därför som restaurangerna dör när alla äter bara på sommaren och inte på vintern?
Jo, alltså alla far ju till Skeppsbron och äter på sommaren. Men sen på vintern så är inte det någon sån här fin utsikt att titta på. Det är inte samma stämning.
Vad kunde man göra åt det här nu då?
Jag vet inte, bara hålla då kanske upp. Nu ska folk ändå troligen få när de också har farit på sommaren.
Okej, och du heter?
Mimosa Eriksson.
No, vad tycker du om läget, Lovisa, när det gäller restaurangerna?
Ja, nu är det lite dåligt att de stängs så här. Att jag tycker att de borde hålla dem upp och så att ha bättre mat och sånt. Så att människor skulle vilja få äta.
Här var några som jag talade med tidigare som sa att det är också dyrt att gå ut och äta. Tycker du det?
Alltså ja, jag tycker det är jättedyrt att äta Lovisa. De flesta har sådär jättedyra sådana aterioita. I alla fall just för mig som inte har riktigt pengar när jag inte jobbat. Ja.
Skulle du gå och skulle vara billigare?
Jo.
Vad tycker du om restaurangläget Lovisa just nu?
No, gällande lunch så är det ju jättebra. Men kvällstid är det väl värre. Ja.
Vad beror det på att Lovisaborna vill gå ut och äta på kvällen? Eller veckoslutet?
Ja, det vet jag inte.
Brukar du göra det?
På sommaren, jo. Men mycket sällan på vintern.
Lovisa liksom en utpräglad sommarstad med andra ord?
Det skulle jag nästan vilja påstå.
No, vad skulle kunna blåsa lite liv i restaurangerna, restauranglivet?
No, det är samma som för övrigt i Lovisa, att ett par tusen människor till så det skulle hjälpa.
Jag har bott här bara 2 månader så jag kan inte säga. Och jag går inte på restaurangen på kvällen.
Lunch som gäller?
Ja. Yeah.
Klockan är 8:30. Jag heter Helena von Aftan. God morgon. Servicehemmet Attendo Joenranta i Sibbo hör till de vårdhem där regionförvaltningsverket har funnit brister. Enligt Sibbos social- och hälsovårdsdirektör Lena Kokko har det inte varit några kritiska problem på Attendo Joenranta. Men servicehemmet har inte fått in tillräckligt med ny personal i takt med att klientantalet har ökat. Attendo Joenranta är en ny enhet som stegvis har tagit in fler klienter och rekryteringen har släpat efter. Yle kan berätta om problem på företaget Attendos vårdhem runt om i landet. Sen i höst har Borgo inte längre skickat klienter till vårdföretaget Esperi Cares vårdhem Vuokko. Det här efter att personalbrist och andra missförhållanden har uppdagats. Vårdhemmet Vuokko i Borgo är ett av de 16 av Esperis vårdhem som regionförvaltningsverket har prickat för olika brister. Vuokko har meddelat staden att de här problemen har åtgärdats. I Lovisa har staden inte hört om några problem på Ulrika-hemmet. Servicedirektör Lisbeth Forsblom besökte hemmet senast igår. Det har inte heller hörts några klagomål från klienterna på hemmet Merimetso som erbjuder boendetjänster för mentalvårds- och missbruksklienter. Och idag meddelar Esperi Cares vd Maria Arni och Isohanni att hon ser upp sig. Hon medger att personalfrågor har fått för liten uppmärksamhet och företaget har satsat på att växa och på sin lönsamhet. Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå blir inte klar i tid. Det skriver tidningen Östnyland. Ursprungligen skulle de äldre eleverna gå i skola i baracker bara under hösten, men nu ser det ut som att de blir kvar i barackerna till april. Enligt staden hade dykt upp överraskningar under renoveringen. Det är nu oklart vad som var orsaken till att stora delar av byggnadsställningarna vid högstadiebygget i Lovisa rasade på lördagen. Projektchef Ulf Blomberg tror inte att snö är orsaken eftersom man tog bort snön från taket några dagar innan raset. Det är meningen att eleverna ska flytta in i den nya byggnaden till skolstarten i augusti. Det är nu för tidigt att säga hur raset påverkar den tidtabellen. Och nattens snöfall har lett till elavbrott i Lovisa. 120 hushåll utan el i Lovisa under morgonen. Hushåll i Lappom och Strömfors har påverkats.
Jag nämnde här tidigare i morse att vi har en praoelev här på redaktionen för tillfället. Hon heter Venny Nyman och går i Strömborgska skolan här i Borgå på 9:an. Hon ska vara här totalt i 2 veckor. God morgon, Venny.
God morgon.
Hur har det varit att vara här på redaktionen?
Det har varit helt roligt. Ibland lite uppgifter att göra, men annars helt roligt.
Ja, du tycker inte att det är roligt att ha uppgifter då, eller?
Nej, men det har... Ja, det har varit roligt när man har varit... Sen har det blivit lite bråttom ibland och sådär, tagit med tiden och stressigt. Ja. Men sen ibland är det ingenting man har rätt att göra.
Just det. Det är lite varierande alltså varit för dig här. Men bråttom, brukar det vara nog i det här journalistjobbet? Hur kommer det sig att du kom just hit till vår redaktion på Praho?
Jag är i princip lite intresserad av så här journalistik och så, men... Egentligen skulle jag vilja någonting inom medicinska branschen, men det är nästan omöjligt att komma in på Praho där.
Ja, precis. Man måste kanske ha lite utbildning för att komma sådana ställen. Så det är medicin du skulle vilja studera sen?
Jo.
Ja. Nå, hur är det med favoritämnena i skolan?
Fysik, kemi, biologi kanske, gymnastik, matematik.
Ja, du satsar på de här rätta ämnen, hör jag,
ja.
För att komma in på medicin. Det där, vad tyckte du om att vara ute på Jotto då? Du intervjuar ju själv här praoelever.
Nå, det var lite nervöst när man första gången skulle intervjua, men Det var helt roligt.
Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs igen.